buscar. Jag läser Efesbrevet kapitel 2 och vers 8. Efesbrevet 2 och 8. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Titus kapitel 2, 11 och 12. Titus brevet kapitel 2, vers 11 och 12. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Och jag tänkte läsa samma stycke i Nya levande Bibeln. Så står det. Guds kärlek och godhet erbjuds nu öppet till frälsning för alla människor. Hans erbjudande till oss visar att vi ska vända oss bort från ett liv i gudlöshet och synd. Istället ska vi leva gudfruktigt. Vi ber tillsammans. Herre, jag vill tacka dig för det vi har fått vara med om redan här i denna gudstjänst. Tack Herre för att vi får vara ett folk som verkligen har orsak att lova och prisa och tacka dig. Vi har verkligen orsak både att lyfta våra händer och böja våra knän, Herre, inför dig. Du är allt för oss. Tack att du är här. Och Herre, låt nu det här ordet också bli levande för oss. I Jesu namn. Amen. I de här verserna så beskriver Paulus det som är huvudtanke i hela nya testamentet och i gamla testamentet också. Men framförallt i nya testamentet. Och det är Guds nåd. Det är det jag tänkte att vi får prata om idag. Men sen skriver Paulus följande: Guds nåd har uppenbarats. Och vi kan se genom ordet uppenbarats att uppenbarelsen är absolut nödvändig i den kristen liv. Med detta kan vi också förstå att det betyder att det finns hemligheter i Guds rike. Det finns vissa saker som är dolda, så vi behöver uppenbarelsen. Paulus säger eller skrev att Guds nåd har uppenbarats för att det finns hemligheter i Guds rike för vilka vi behöver uppenbarelse. Så att vi kan förstå allt som står på spel. Det är så mycket som det är svårt för oss som människor att förstå hur det går till. Paulus talar i Efesbrevet, eller han skrev till Efesierna, att Gud vill uppenbara för oss allt som vi aldrig skulle kunna förstå, oavsett hur väl utbildad eller om man har tagit sin tid att försöka läsa. djupt Bibeln. Ändå, det finns alltid hemligheter som måste uppenbaras för oss. Annars då fattar vi ingenting. Det som ska uppenbaras kan bara bli det om den helige ande gör det för oss. Helige ande belyser och förklarar, uppenbarar det som är dolt för oss. Annars blir det bara teori. Det som är logos på grekiska. Då har vi bara bok. Vi behöver veta det som är dolt i den här boken. Men Bibeln är full av mycket som är inte bara som det som är skrivet här. Det är mycket mera som vi behöver uppleva i Bibeln. Och utan uppenbarelsen, då har vi, det blir ingen kraft. Och kraften i Guds rike måste vi få uppleva. Vi är Guds folk i ett Guds rike som präglas av mirakel, underverk, maktmanifestationer i alla möjliga sätt. Och det får vi uppleva. Vi behöver uppleva mirakel. Och för det ibland, när vi saknar eller har man levt och vandrat med Gud, men man märker att nu behöver vi mirakel. Då får vi vända oss till Gud och be för det. Det är det som vi ska göra, ingen annat. För det är han som bestämmer hur och när får vi uppleva det där. Paulus säger något mycket, mycket viktigt, nämligen att vi är helt och hållet beroende av den helige andes hjälp för att förklara det som vi inte förstår. Och denna tredje person i treenigheter är mer än nödvändig för oss. För att det är helige ande som kommer genom Guds nåd i våra hjärtan och förklara det som vi inte förstår. Guds nåd är först kopplad till Kristi fullbordad verk på korset och sedan till försoning som följer av det. Jesus gav sitt liv för oss för att upprätta förhållande mellan Gud Fader och mänskligheten. Han offrade sig själv och erbjöd det offret som Gud accepterade för att sona synder. Och sen det är upp till oss för att göra försoning med Gud verklig genom att uppriktig omvändelse. Och försoningen innebär att vi behöver ibland ångra vår missgärningar inför Gud och be om förlåtelse. Det behöver vi. När helige ande pratar med oss och visar att det här har gått snett, då får vi komma och be om förlåtelse. Och då uppstår en fråga. Vad behöver vi egentligen göra för att Gud ska förlåta oss? Vad behöver vi göra för att vara säkra att Gud har förlåtit oss våra synder? Vad ska vi göra? Det är bara att ta emot nåden. Det är det vi behöver göra. Eftersom allt annat vi kan tänka oss att göra för att få försoning av våra överträdelser har redan fullbordat på Golgata korset. Han har gjort det. Vi måste ta emot. Och det kan vi komma ihåg att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus har ropat på korset. Allt är förbordat. Och sen läser jag Kolosserbrevet kapitel 2, 13-15. Ni var andligt döda på grund av era synder och därför att ett gamla jag inte hade skurits bort än. Men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra synder och drog ett streck över allt som anklagade oss. Listan över den skuld som vi själva bodde har fått betala tillbaka spikades fast tillsammans med han på korset, med Kristus. Och genom det som Kristus gjorde för oss vred Gud vapnen ur händerna på den onda världens härskare och makter. Han kände ut dem inför hela världen då han segrade över dem på korset. Det är svårt. Vissa av de relevanta ämnen i vår vandring med Jesus som kristna, såsom helgelse, själv. Förnäkelse, tala i tungor, andens gåvor. Fast det står i Bibeln, de förblir hemligheter som behöver uppenbaras. Av Guds nåd, det är ljuset från Guds nåd som hjälper oss att förstå och se klart vad det innebär. Det är inte bara en fråga om det som är skrivet. Man kan läsa och ha kunskap. Eller man kommer i kyrkan och sen hör någon predikant som predikar om det. Men ändå, man hör det och förstår vad man har sagt. Men ändå för att få uppleva den kraften som finns i allt det där. Vi behöver uppenbarelsen från helige ande. Och det är den kraften som förvandlar oss på insidan. I vers 12 i Titusbrevet kapitel 2 och 12, vi har läst så här: den lär oss eller fostrar oss. Nåden lär oss och fostrar oss. Att säga nej till gudlöst liv och till de begär som världen lockar med, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den här tidsåldern. Guds uppenbarade nåd innebär två nödvändiga saker. Den första, att vi behöver be om nåd för att bli upplysta och lära oss att säga nej till dessa saker. Vi behöver vända oss och lyssna till den helige ande som hjälper oss. Ibland helige ande talar med oss eller pratar högt, men det är upp till oss att lyda eller säga nej. Det gör han. Han är trofast. Han säger till, det här ska du inte göra, Rickard. Och ibland man säger ja, eller jag kan bara stänga eller låtsas att jag inte har hört. Men man vet att man har hört. Så det gör helige ande. Tack Gud för det. Det är inte lätt att säga nej till ett ogudaktigt liv eller till världens begär. Och sen leva anständigt, rättvist och gudfruktigt som vi har läst i denna värld. Särskilt när det kan leda till oönskade konsekvenser. När vi strävar efter att göra som aposteln Paulus skrev till romarna, kapitel 12 och vers 2. Han sa så här: följ inte världens beteende och vanor, utan var nya och annorlunda människor med det nya livet, friskhet i allt ni gör och tänker. Då förstår ni att välja det som är gott och som är tillfredsställer Gud. Det är inte lätt. Ibland får man massa konsekvenser, förföljelse. Det blir säkert att man kommer att få lida förföljelse från världens system. Så länge man väljer att stå fast vid det äkta budskapet om himmelriket, eller man väljer bara att tro på vad Bibeln i sin helhet säger, det vore bäst för oss att noggrant bevara vår Herre Jesus ord i Matteus evangeliet 10, 24 och 25. Jesus sa så här till lärjungarna: en lärjunge stör inte över sin lärare, och en tjänare stör inte över sin herre. Det räcker för en lärjunge att bli som sin lärare och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Beelsebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Efesbrevet 3 och 2. Ni har säkert hört om det uppdrag som Gud, det är Paulus som talar till Efes. Ni har säkert hört om det uppdraget som Gud i sin nåd gav mig för er skull. Hur denna hemlighet avslöjades för mig, som jag kort skrev om tidigare. Och när ni läser det kommer ni att förstå att jag känner till Kristus hemlighet. Den avslöjades aldrig för tidigare generationer, men nu har den uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Efesbrevet 1 och 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Det får vi inte när man läser. Det är uppenbarelse. Helige ande kommer och visar oss. Så här står det till. Det du har läst i Bibeln. Annars då kommer vi inte förstå det här. Det blir bara kunskap, teorier. Eller så blir det bara missförstånd. Det kan man missförstå också. För att verkligen förvandlas och bli mer lika Jesus Kristus behöver vi lära oss av nåden. Det är nåden som kommer till oss och lär oss hur vi ska säga nej till ett gudlöst liv. Ibland kan en balanserad tolkning av Bibeln, det som vi läser i Bibeln, vara, det är nödvändigt för att bli mogna. Men det är svårt. Särskilt när man stöter på bibelverser som den här. Korinthierbrevet 10, 23-24, så står det. Allt är tillåtet. Allt är tillåtet, med allting är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt är inte konstruktivt. Därför ska ingen enbart söka sitt eget bästa, utan det som är bäst för andra. Det här är svårt att förstå. Jag kan välja bara det första biten. Allt är tillåtet, då gör som jag vill. Jag är fri att göra som jag vill. Och sen det är helt fel. Så hur kan man förbli vid det som är bäst för andra? Det ordet, det som är bäst för andra. Hur kan man hålla sig vid den sida? Hur ska jag orka tänka alltid för andras bäst? Det är svårt när bibelvers börjar som allt är tillåtet. Jag känner att det kan vara lätt att hamna på den negativa sida. Eller fel, göra fel. För att det är bra om man vet att ja, jag får göra precis som jag tänker. Det är bara att välja en i hela vers. Då tar man en bit. Allt är tillåtet. Då gör jag som jag vill. Och det är fel. För att det är jättemycket som står i hela versen. Detta innebär att Herren genom sin ande för in alla dessa kunskaper och uppenbarelser i vårt dagliga liv. På samma sätt som navelsträngen ger näring till det lilla barnet i livmodern, ville Herren att nåden skulle hålla oss vid liv genom stöd av den helige ande. Vi måste ha helige ande. Vi måste lära oss att lyssna till den helige ande. Vi har läst i kapitel 2 och 12 versen i Titus att nåden lär oss att säga nej till ett gudlöst liv. Aposteln Paulus visar vilka effekter som denna uppenbarade Guds nåd. Den lär oss hur denna Guds nåd är didaktisk, pedagogisk. Den ger effekter hos den som tar emot det. Det är inte bara att vi tar emot det oförtjänta. När jag hör nåden, då tänker jag på en gång. Nu tar jag emot det som jag inte förtjänar. Men det slutar inte där. Den nåden som jag tar emot, det är den som kommer att lära mig hur jag kommer att bli en bra och god kristen. Jag tar inte emot nåden för att göra hur jag vill eller fortsätta leva det livet som jag hade innan jag blev frälst. Men helige ande, genom nåden som jag har tagit emot, kommer och lär mig. Det här ska gå till. Guds nåd lär oss att avstå från en viss livsstil och leva enligt väldefinierade kriterier i Guds rike. Det finns därför i denna pedagogik av nåd negativa aspekter som man måste avstå från och positiva aspekter som man måste söka eller be för. Guds nåd lär oss att avstå från alla ogudaktigheter, från denna världens lustar, det ogudaktiga levnadssättet, allt förakt för Gud. Och det är ett levnadssätt som utesluter Herren och hans principer, som strider mot Guds fruktan och därför inte vi ska inte fortsätta leva så där. Och vad betyder världsliga världens lustar? Det är det som är intressen för de världsliga människornas passioner, de som är inte frälsta. Och det som berömmer sig, pengar, själviska nöjen och massa andra saker som brukar göra att man hamnar lätt i fel. Och Guds nåd lär oss också att leva i denna tid enligt vishet som vi får från nåden, rättfärdighet och Guds fruktan. Detta innebär först och främst att de kristna uppmanas att leva annorlunda i den här, i den tiden vi lever i. Det betyder inte att vi kommer att fly, eller vi behöver fly från den. Genom att bara ta sin tillflykt till kyrkor och sammankomster och så vidare. Utan att vara närvarande i denna värld. Vi lever fortfarande, men vi ska leva ett annorlunda liv. Johannes evangeliet 17:15. Jesus sa så här, eller bad för oss så här: jag ber jag måste läsa Johannes evangeliet 17:15. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Så visst, vi blir kvar i världen, men vi lever som kristna. Och för det andra, att leva i detta samhälle på tre sätt som är förenliga med kristna värderingar. Nämligen på ett förnuftigt sätt som är fullt av respekt för Gud. Först, nyktet måste prägla vårt personliga liv och det som står under vårt direkta ansvar. Och det står i Romarbrevet 12:3. Som Guds budbarare vill jag förmana er. Var ärliga i er bedömning av er själva. Mätt ert värde med mättet av den tro som Gud har gett er. Första Petrusbrevet 4:7. Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Och för det andra, rättvisa kommer särskilt till uttryck i våra relationer till våra medmänniskor i allmänhet. Kolosserbrevet 4:1 så står det: ni herrar, låt era tjänare få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en herre i himmelen. Första Thessaloniker 2:10. Och ni själva liksom Gud är vittnen att vi har varit rena, ärliga och fläckfria inför er allesammans. Och slutligen det högsta elementet, Guds fruktan. Det vill säga vår avskyldighet och vårt praktiska förhållande till Gud. Andra Timotes brev 3:12. Nu är det en gång så att alla som vill leva ett liv helt för Gud och i gemenskap med Jesus Kristus kommer att få lida förföljelse. Inte kul alls. Men det ska vi göra. Jag läser igen Andra Timote 3:12. Nu är det en gång så att alla som vill leva ett liv som vi har läst, som vi lär oss ifrån nåden genom helige ande. Här är det. Jag vill inte skrämma någon, men så står det i Bibeln. Och när man hamnar på sådana vers, bibelvers, då kan man missförstå att nu är det skött, det här lämnar jag. Jag vill inte ha det. Men det står att den som vill leva ett liv helt för Gud med äkta budskap i himmelrike och i gemenskap med Jesus Kristus kommer att få lida förföljelse. Det ingår. Vi blir frälsta. Vi tar emot nåden. Och nåden finns alltid med oss. Den är tillgänglig till alla människor oavsett vilken grupp man tillhör. Nåden är till alla. Det är det som vi läste i Bibeln. Men nåden tar med sig någon utbildning till oss. Den lär oss att avstå det som inte går att ha med sig framför en helig Gud som vi tjänar. Det kan vi inte själva. Men helige ande hjälper oss. Amen. Vi ber tillsammans. Fader i himmelen, vi bara tackar och lovar dig för att du är en Gud över alla andra gudar. Vi tackar dig för att din attityd till oss, Herre, du är så barmhärtig. Du har gett oss som behövs i våra liv. Tack för att du sände din enfödde son för av din stora kärlek till oss. Nåden tog bort det straff vi förtjänar och gav oss istället det vi inte förtjänar. Han återknöt oss till dig och gjorde att vi får ta emot allt som vi behöver. Det är så svårt med mycket i vår vandring med dig. Men tack gode Gud att du har gett oss helige ande som är med oss hela tiden för att hjälpa oss. Tack för din nåd och tack för din kärlek. I Jesu namn. Amen.